Podplay.
Hej, jag heter Hasse Brontén och det är jag som håller i trådarna när det kommer till den här podden du lyssnar på, nämligen Snutsnack. Idag heter min gäst Patrik och vi ska prata om någonting som kan göra en lite lätt irriterad och något som kan få ens blodtryck att höjas en aning, nämligen sexualbrott mot barn och på nätet. Det här är någonting som Patrik jobbar med och vi ska få höra mer om det och kanske också eventuellt få något litet tips vad man ska tänka på som förälder. Vad är det som händer där ute på nätet och lite kring det. Vi finns som vanligt på Facebook och på Instagram. Tycker du att Snutsnack är en podd som skulle kunna vara värd att stötta lite extra så kan du bli Patreon och ta del av bonusmaterial. Och då går du in på patreon.com/snutsnack så får du mer info där. Var nu väldigt försiktig där ute. Mot dig själv och mot dina nära och kära och alla andra. Och så hoppas jag att du får en intressant lyssning. 13:10 Hjärtligt välkommen Patrik.
Tack.
Till ett nytt avsnitt av Snutsnack. Vi träffades för, ja men tiden går, det måste vara 2 år sedan eller 1,5.
Ja, men det var ju på Simons bokrelease där.
Just det,
första gången.
Simon Häggström hade bokrelease. Då kom vi att snacka lite grann och sen har vi studsat på varandra lite på sociala medier och sådär. Mm. Kan du inte vara gäst? Jo, men...
Och då säger jag gärna då liksom att man får möjlighet att snacka lite. Ja. Nej, men jag tycker det är trevligt.
Du har varit, hur länge har du jobbat som polis?
Ja, 10 år nu.
Det är 10 år?
Ja.
Trivs du fortfarande i yrket?
Jo, men det gör jag. Sen är det väl säkert som alla andra att man har haft tankarna på det här om gräset är grönare på någon annanstans. Uh-huh. Men aldrig riktigt gjort någon slag i saken på det där. Jag tycker att det är så sjukt spännande. Alltså. Mm. Och det finns så mycket möjligheter. Så att nej, jag kommer jobba som polis resten av mitt liv. Det kommer jag göra.
Vi ska alldeles strax prata om det du jobbar med som är oerhört intressant och någonting som många tänker att de aldrig egentligen skulle vilja jobba med. Inte ens poliser.
Nej.
Men jag antar att när du var färdig så klev du ut i uniform som de flesta andra.
Mm. Ja, men så var det. Jag började min tid som att jobba som många andra, men alltså man går in på utryckningen eller tag på närpolisen uppe i Västerort och Rinkeby-Tensta då, och Kista som jag körde ett tag. Så var jag på det ett par år och sen utredde lite grann. Sen så sökte jag mig in till Stockholm City då, Södermalm. Och där var jag också en massa år på utryckningen då och gjorde lite allt möjligt. Och sen så fick jag möjligheten för, ja det är 3 år sedan nu, att ingå i den här, ja det var en insats från början då, att ja, se över ett par ärenden som hade då det jag jobbar med nu då. Så att, och sen har det bara rullat på. Mm. Sen har jag liksom tyckt att det var så himla spännande. Det var verkligen ingenting jag trodde att jag skulle jobba med när jag gick i polishögskolan. Det var, alltså det var absolut sista om det ens fanns med på kartan. Alltså. Alltså,
och vad är det du jobbar med idag?
Nu jobbar jag med sexualbrott mot barn. Uh-huh. Och över internet då. Mm. Så alla brott som sker mot barn över internet, antingen digitalt eller senare fysiskt då. Men det ska ha en internetkoppling för att vi ska hantera det då.
Om jag bara får fråga lite kring det lagtekniska där då. Det kan ju ske, brotten kan ju ske också digitalt. Det behöver inte vara typ fysisk beröring.
Absolut.
Längre för att det till exempel ska bli en våldtäkt eller så där. Skulle du kunna hjälpa oss lyssnare lite på traven här? Vad är det som är förbjudet då? När jag som fula gubben går upp och liksom försöker leta efter barn på nätet. Vad är det som är illegalt?
Vad ska man säga? Alltså sexualbrottslagstiftningen överlag just kring barn, unga vuxna upp tills man är 18 år. Den är ganska snårig faktiskt.
Mm.
Dels så har vi ju barnpornografibrott exempelvis.
Mm.
Det kan man tänka sig då att det är bara barn då 15 under, men det sträcker sig även upp till 18 år.
Okay.
Om det finns vissa förutsättningar då så kan det sträcka sig upp till 18 år.
Vad kan det vara för förutsättningar?
Ja, det kan vara exempelvis om man har man är extra hänsynslös i sitt liksom i de här bilderna eller vad det nu som sker där.
Mm.
Det kan vara liksom att man har en avsikt eller det liksom att skada eller att det här kommer vad säger man, att det finns liksom den här risken för att det här barnet liksom tar illa av det här eller den här personen som är då 15-18 år kan ta illa av det här. Och i alla sexualbrott så är det den förutsättningen man gör då från praxis och så här då att man räknar med att man tar skada om man då utsätts för de här sakerna då.
Mm.
Sen så har vi liksom de klassiska sexuella ofredanden. Det är ju när man, det klassiska är ju liksom en man som skickar penisbilder liksom.
Dickpics.
Ja, det finns ju liksom hur mycket som helst.
Alltså jag har aldrig fattat det där. Jag tror att jag är för gammal.
Och sen allt däremellan liksom, alltså våldtäkt då mot barn och sexuella utnyttjanden och allt däremellan.
Du som jobbar med det här och kanske pratar med mycket kollegor, har du någon gång hört talas om en person som har fått en dickpic och tänkt sig, men det här var ändå en bra start på en konversation?
Nej.
Jag hör av mig tillbaka och ser vad vi kan inleda kanske en relation.
Nej, jag föreläser ju en del också. Jag har fått den frågan flera gånger faktiskt.
Ja.
Dels är det en manlig företeelse. Mm. Det kan vi ju begränsa oss till i alla fall. Det finns personer då, man kommer senare in på att prata pedofili och sådär då. Det finns ju kvinnor i statistiken också. Men det är helt klart överrepresenterat av män.
Mm.
90% är män i alla fall.
Mm.
Men i de här fallen när man skickar dickpics, ja, men då är det ju män som gör det. Av fysiska skäl liksom. Och nej, det finns ingen kvinna, man, flicka, pojke som jag har träffat som tycker att ah, men det här var nice. Nej. Det här går vi vidare med. Verkligen inte. Alltså det är nej, det finns det inte.
Men då sen, är det helt enkelt att personen går igång på själva det här att skicka bland annat, så att säga.
Ja. Bland annat det kan vara en någon form av maktutövning.
Mm.
Du vet att liksom motparten kommer ju kanske klicka upp den här på, om vi tar Snapchat exempelvis.
Mm.
Någon skickar en dickpic och så klickar någon upp den, så vet du om att så här, andra ser det här. Det kan vara en del.
Mm.
Det kan ju också vara liksom att, och just det här då att man har den sexuella, det finns ju någon form av sexuell njutning i det ändå.
Mm.
Sen vad det mest beror på, om det är dels helt sexuella eller om det bara är för någon form av maktutövning, det vet jag inte. Men
rent lagtekniskt då, så är då en dickpic ofredande.
Ja, sexuellt ofredande.
Sexuellt ofredande.
Ja. Och i de fallen när vi har då barn exempelvis, nu gör man inte en differentiering på det då hos polisen liksom så här. Vi har inte olika brottskoder just för så här sexuellt ofredande, om det finns exempelvis då om de blottar sig på stan för en minderårig eller om man gör det digitalt då.
Okay.
Förhoppningen är att man rätta till det där lite så man kan få lite bättre statistik då. Men nej, det är ju just det att man skickar bilder och i och med att det är ju sexuellt, i och med att det är en dickpic liksom.
Mm.
Och då är den oönskad de allra flesta gångerna och då är det ett brott.
Mm.
Sen så spelar det i de fallen heller faktiskt ingen roll om den som är underårig då faktiskt har bett om bilden och, aha, du, okay. Och du är vuxen.
Just det.
Så är det ändå olagligt även om vem som har initierat det, om man säger.
Jag förstår.
Sen kan det bli svårt bevistekniskt kanske i vissa fall då. Mm. Sen, men du som vuxen ska ha liksom lite bättre kompass och förstå det där. Liksom.
Om vi då går, om vi tänker att sexuellt ofredande är en av de lägre liksom.
Mm.
Gärningarna där rent straffmässigt också. Om vi går uppåt lite i straffskalan då, vad kan man göra, begå mer för brott?
Ja, alltså nästa som är ganska vanlig då, det är utnyttjande av barn för sexuell posering.
Mm.
Och kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte, det är två stycken. Det är ju dels att man tvingar, får man väl ändå säga, man tvingar ett barn att posera sexuellt. Och göra kanske olika sexuella liksom ställningar, handlingar och så vidare.
Mm.
Och sen så att man då, det dokumenteras då. Man hotar barnet till att exempelvis skicka det här till mig, annars så händer det här.
Mm.
Jag kommer kalla dig det och det och det. Sprida det här till din skola. Finns det liksom den här tvångssituationen att man blir väldigt rädd då givetvis.
Mm.
Alternativet att man betalar för det. Och det kanske på ytan verkar lite någorlunda frivilligt liksom att det mindreåriga liksom, ja, kanske verkar då frivilligt ta emot någon form av betalning för bilder då och så där. Men det finns ju alltid någonstans i de här fallen någon form av liksom,
du kan ta ut mycket lite då. Ja, precis, ja,
någon form av liksom tvång eller upplevd press hos den som är utsatt. Liksom.
Mm.
Det, frivilligheten är ganska frånvarande för det mesta. Liksom. Och sen så kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. Då, det är att man bestämmer en träff med barnet i ett sexuellt syfte. Det de säger. Att tanken är väl att man ska träffa så kanske man som vuxen ska begå övergrepp mot det här barnet eller så. Det kan ske, man har ändrat den lagstiftningen så det kan ske både digitalt, själva träffen om man säger, och fysiskt då.
Just det.
Så det, innan så var det, ja, man får väl säga att det fanns mer den fysiska linjen innan då, man måste ha då de här klassiska fallen att man måste ha förberett sig jättemycket då, man ska som gärningsman ska du ha liksom köpt en tågbiljett och vara på väg och man ska ha bestämt massa saker då på förhand, men nu krävs det inte det, utan nu kan det vara att man träffas i ett digitalt forum. Man bestämmer en träff i ett digitalt forum som är någorlunda liksom, specificerat just för er två kanske då.
Mm.
Eller de här två personerna. Och där är ett sexuellt syfte då, att där ska gärningsmannen begå ett övergrepp då.
Mm.
Då blir det samma brott och det döms för samma liksom då.
Just det.
Så det är bra just nu när vi är mer digitala att man faktiskt också snäppt upp sig lite.
Mm. Det... Men det kan även bli våldtäkt över alltså digitalt så att säga. Ja.
Det kan det bli. Alltså om du tvingar liksom en person att genomföra då sexuella handlingar som de man kallar sig likställa med samlag.
Mm.
Men det kan vara så att du förmår exempelvis ett barn att onanera, föra in saker liksom i sitt underliv, eller att du liksom förmår eller tvingar barnet till att kanske på sin sida av kameran begå övergrepp mot någon annan, exempelvis kanske sina syskon eller sådär.
Just det.
Då kan du dömas för det. Sen är det lite snårigt i lagtexten, för man ser gärna de fallen när man döms för våldtäkt där, då måste det ske live.
Okay.
Alltså det ska vara pågående just nu live liksom streamingtjänster eller så vidare.
Mm-hmm.
När man har testat det exempelvis då med att man med väldigt korta, jag hävdar fortfarande att det är live, men man kan ju skicka snaps eller man kan skicka liksom korta videosnuttar som en person liksom öppnar. Och man har liksom ändå den här sekundkontakten.
Just det.
Men den är inte live.
Nej, för det finns brott emellan. Det
exakt.
Finns...
Även om det brottet det är liksom
jag fattar.
Någon sekund. Så har man då inte dum till våldtäkt då i de fallen. Utan då har man så här sexuella utnyttjanden exempelvis. Och övergreppsbrott och annat. Då, utan då, det är de lägre brotten då.
Men det är lite som att säga att ett smsande inte skulle vara live. Mm. Vilket ju är, det är ju ett flöde av... Alltså,
ja, alltså jag håller inte med i den liksom praxisen som finns där. Nej. Jag gör inte det, för att liksom, för mig är det ingen skillnad att om någon förmår liksom ett barn att göra de här hemska sakerna med så extremt korta mellanrum så att... Det är nästan live, fast det inte är det då. Mm. Och att just det då skulle vara så helt avgörande.
Nej, det låter ju som en ren teknikalitet liksom, när man hävdar att det inte är live. Men det är klart att som polisman ibland så kanske man inte alltid är helt nöjd med lagstiftningen. Men man måste ändå jobba ut efter den befintliga som vi har. Ja. Liksom.
Vi prövar ju hela tiden. Vi försöker skicka upp ärenden. Vi rubricerar ärendena många gånger ändå som våldtäkt mot barn.
Mm.
För att få till nya prövningar hela tiden.
Mm.
Så till slut kanske det går. Jag vet inte.
Hur mycket visste du om den här typen av brottslighet när du fick den här frågan? Du sa att det var bara en tillfällig...
Nej, jag visste ingenting. Alltså.
Du visste ingenting?
Nej. Sen så gillar jag liksom... Jag har ett teknikintresse i grunden.
Mm.
Mycket tv-spel. Mycket dataspel. Det har jag ju kört ända sedan jag var liten liksom. Så där har man väl liksom en känsla för det digitala då. Men så fick jag liksom utrymme då att börja testa på var den här gruppen då med min chef och min nära vän nu då, Morgan, som du känner sedan innan. Så att och vi körde på där i början tillsammans med jag var inte med helt från, man hade en liten grupp i början som skulle utreda ett större ärende och så kom jag in några månader senare, men vi var en handfull personer i början i alla fall som alla körde liksom och försökte lite lära oss det här. Vad liksom, vad ska man göra, vad finns det för saker som behöver förbättras och sådär. Och sen blev min uppgift ganska så snart att se över liksom de här ärendena som vi fick hantera då, så här, vad finns det för brister, vad finns det för saker man kan göra bättre och sådär. Och då gjorde jag det, och sen den dagen så har det bara fortsatt och vi liksom vi utvecklas hela tiden.
Jag programledde ju den nya Efterlyst efter i 2 säsonger, och då gjorde vi la ut, jag kommer faktiskt inte ihåg, det var på någon sån ungdomssajt eller någonting, så skapade vi bara egentligen en profil som hette så här Isabel 14 eller, jag kommer inte ihåg exakt nu, men så var det. Och jag kan säga att jag blev mörkrädd alltså av hur snabbt det gick innan det började komma meddelanden.
Mm.
Och det var då, det kunde vara så här i stil med: hej Isabel, vilket fint namn. Vad har du för intressen? Och lalala. Vår stackars redaktör där fick ju svara på alla de här. För vi ville se vad det här kunde liksom. Vad det var, om det var så här liksom fula gubbar som var ute och försökte. Och det var det ju mycket riktigt. Och en av de här mötte jag upp. Han åkte då från Dalarna. Nort i Dalarna till Enköping mötte upp honom. Och han trodde han skulle träffa den här tjejen då. Han ville ju träffa mig istället. Och det var ju såklart ett antiklimax för honom. Men han var så tagen först av att det inte var den här tjejen. Så han började svara lite kort på frågor så. Är du som är Peter, om man nu heter det, kommer jag inte ihåg. Men är du som är Peter? Ja, vad gör du här? Jag gör ju bort mig. Men sen instod han sig, jag ringer poliser. Jag behöver inte stå svara på det här. Så han gick till sin bil och åkte därifrån. Men vad jag vill komma med är att det här var min korta inblick. Liksom. Och jag var så upprörd så jag försökte snacka med trean. Då, så kan vi inte göra ett tv-program där vi bara jagar dem här? Så att de vet att inte nog med att det är poliser som liksom är där ute och letar. Det ska vara ett tv-program som ska ut och hitta er också. Jag vet inte, de nappade inte riktigt på det där. Men jag tror att jag och kanske många som lyssnar just nu är väldigt nyfikna på var de här pedofilerna söker sig någonstans och var de liksom hittar sina offer, så att säga. Jag menar, nätet förstår man, men eftersom man inte är där själv på det sättet, så vad är det ni ser hos er, ni som utreder det här?
Ja, alltså, framförallt så är det så här, generellt så är det svårt att säga så här, exakt var finns de här individerna. För att så här, det enkla svaret är, de finns där barn finns.
Just det.
Det är det enkla svaret. Sen så finns det appar och spel och så vidare som är överrepresenterade hos oss. Och där har vi exempelvis Snapchat är överrepresenterat. Sen så har vi en hel del liksom spel. En hel del liksom, vi har... Jag vill inte hänga ut dem vid namn då, men det finns ponyridningsspel. Det finns som kanske riktar sig mer då generellt mot flickor. Och sen så finns det även spel som generellt mer riktar sig mot pojkar då. Där man, den här stereotypen liksom att flickor gillar hästar och pojkar gillar vapen lite. Det finns ju massa sådana spel. Men alla de plattformarna finns ju även de här personerna på då.
Så du menar att de går ut då på... letar upp då till exempel då hästspel eller något sånt där och går in och försöker chatta eller bli kompis med...
Precis. Och det finns ju lite olika så här, vad ska man säga, tillvägagångssätt som de gör det på. De två vanligaste får man väl ändå säga. Så antingen så kör man på det här gamla klassiska som man kallar liksom grooming då. Liksom att man blir kompis med om vi tar en flicka för det här fallet då. Och sen så över tid så liksom bygger man upp en relation med den här personen då. Antingen utger du kanske dig för att vara en flicka själv. För att kunna då kanske dela ert hästintresse. Eller så utger du för att kanske vara en jämnårig pojke då. Och då kanske syftet i de fallen då är någon form av kanske kärleksrelation eller sådär. Och genom det då, när man byggt den relationen, så kanske man till slut då upplever som målsägen att men, vi är ju kära, och sen så kommer det här med att men, kan du inte skicka lite bilder, och så kommer det där över tid.
Men måste de inte lämna plattform då till exempel om de är på ett spel eller något sånt där, då måste man byta då?
Inte alltid. Det beror ju helt på vilket spel det är. De allra flesta spelen har textchattar. Så där börjar ju själva processen då, att man går in och liksom skapar den här relationen och man skriver med varandra och sådär. Sen så, som du säger, det vanliga är ju när man börjar skicka bilder och filmer sen då, det är att man går över till en annan plattform som tillåter det då. Och den andra sättet då, det är mer att man är liksom pang på då, att man så här går in och hotar nästan direkt då. Att så här, ja, hej, jag vet vem du är. Skicka de här bilderna, skicka på dig naken. Annars så händer det här. Och båda funkar, båda är effektiva. Gärningsmännen lyckas liksom att få de här bilderna och filmerna. Det som vi ser är ju mer förekommande den här, alltså andra versionen då, när man är hård och går på direkt och hotar och är jäkligt elak liksom. Det är som det är dödshot, det är utpressningar och det är det här man hänger ut i liksom.
Och har man redan fått någonting då, alltså att hota med, eller behöver, eller kan man bara hitta på att...
Ja, både och alltså. Ibland så kan man räcka med att du kanske har skickat en ansiktsbild på dig själv till då den här gärningsmannen då. Och på det så spinner han vidare då, att så här, ja, men du är så lössläppt så du liksom, du skickar bilder till vem som helst. Jag kommer hänga ut dig som en hora för din skola. Och så vidare och så vidare. Och sen så spinner det där på då. Att om inte du gör det här för mig, så sker det här då. Men det behöver heller inte vara någon bild alls skickad från början. Utan det kan vara bara så där att, som du säger, att man har skrivit lite. Och sen så är det ju ganska, det är väldigt enkelt skulle jag säga, att hitta någon via liksom digitala medier idag, vem någon är, var de bor, vad liksom, vad för sociala medier de har, vilken musik de lyssnar på, vilka spel de spelar. Alltså det är ju, det tar inte många minuter att hitta ganska mycket information om folk, och det kan man utnyttja då, till exempelvis att man liksom hotar med det, jag vet att din mamma och pappa heter så här, eller ni bor där. För det har man kanske kollat upp då på någon vanlig enkel sökmotor bara.
Mm.
Och när det riktar sig mot barn så förstår de ju inte många gånger då, yngre barn, att så här, men han vet verkligen vem jag är. Han vet liksom, han kanske står utanför min dörr nu, för han säger att jag kommer dit om 10 sekunder då och ska döda dig om du inte gör det här. Och det är ju givetvis falskt då, för det sker ju inte.
Mm.
Men det, man förstår inte det när man är den liksom pressade situationen.
Mm.
Och då, det utnyttjar man ju då.
Alltså man blir så jävla förbannad.
Ja, det...
när alltså, man får ju onda tankar när man utnyttjar barn på det här sättet.
Mm.
Och hur hanterar du det liksom då? Det är ditt jobb.
Mm.
Hur initialt när du hade några tankar så här, ska jag... ungefär, jag vet, jag var ju lärare på skolan, det var ju när folk skulle se sin första avlidna person. Liksom. Man bygger ju upp någonting som... om man inte har varit med om saker så vet man inte. Men hade du sådana tankar kring att jobba med de här ärendena till exempel innan du...
Alltså det är klart, det är väl klart som alla andra tror jag. Att man är så lite orolig, vad är det jag kommer få se liksom?
Mm.
Jag har 3 små grabbar själv hemma.
Mm.
Så det är ju lite så här, fan ska jag jobba med det här?
Mm.
Jag kommer ju se liksom barn som utsätts för... alltså det mest vidriga sakerna man kan tänka sig liksom.
Mm.
Men jag gjorde väl lite så här, ja, vad kallar man det, lite självmedicinering i början, att så här, jag utsatte mig själv väldigt mycket för jag sökte upp liksom såna här forum där de här personerna fanns.
Mm.
Både då på det liksom öppna, eller vad man kallar clearnet då, liksom, alltså vanliga internet egentligen, som de flesta känner till, men också darknet och dark web liksom, där de kanske lite mer grövre grejerna finns då. Och det var egentligen syftet så här att så här, hur går det till? Hur funkar de här personerna? Vart finns de? Hur snackar de? Vad gör de? Vad går de igång på? Varför gör de det här? Hur blir du pedofil? Varför är du pedofil? Alltså det finns så mycket frågor.
Mm.
Och det är liksom så här, jag utsatte mig medvetet för de här sakerna liksom. Det har fortfarande gått så kort tid. Det har gått 3 år, så jag visste inte om det här slår tillbaka mot mig när jag blir gammal pensionär. Så här. Men,
nej, precis. Men, det vet man ju sällan.
Men just nu, alltså jag känner att jag har faktiskt inga som helst problem med att se sånt där material.
Okay.
Och det är givetvis individuellt. Det finns personer som jag vet som liksom sjukskrivit sig och aldrig kommer tillbaka av olika anledningar. Mm. Och det liksom, jag lägger ingen som helst värdering i det. För att jag tror inte att vi är inte byggda för att se sånt här.
Nej.
Men vissa kanske klarar av det bättre än andra.
Mm.
Och jag hoppas att jag är en av dem. För jag vill fortsätta med det här.
Men hur gör du med dina killar? Nu vet inte jag hur gamla de är. Men när skulle du släppa? Liksom, det finns ju inga såklart exakta regler. Och alla är ju vi väldigt individuella. Och även barn liksom. Men de här apparna och de här spelen och liksom, vad ska vi göra? Vad ska vi...
alltså, skämtsamt brukar jag ju säga så här, alltså, de kommer ju få leka med så här kottar och pinnar i skogen tills de är liksom tonåringar. Mm. För att liksom så här, men man kan inte heller begränsa, man kan inte liksom ta bort mobiltelefoner i all oändlighet och sånt där. För de hittar nya vägar. Ja, men om inte du ger dem en mobiltelefon sen, det blir lite så här, ja, hur ska man vara bra förälder? Men,
nej, det är alltid svårt.
Ja, men alltså, de kommer hitta andra vägar. De kommer låna någon kompis mobiltelefon.
Mm.
De kommer låna en kompis dator. De surfar på skoldatorerna. Man hittar alltid andra vägar. Barn är smarta liksom.
Mm.
Men det som man ska vara som förälder är att du ska vara närvarande. Du ska ju liksom ha lite koll.
Mm.
Du kan ju begränsa vissa appar exempelvis. Att, jag menar, du behöver inte ha alla appar då, som det finns kanske lite mer högre risk då, får man väl säga, att du utsätts för på då. Jag menar, jag har kollegor exempelvis, de har ju sagt till, de tillåter ju inte sina barn exempelvis att ha Snapchat.
Mm.
Det tycker jag är en bra ingång. Sen kan inte jag hindra alla hela världen från att ha Snapchat, men ur min synvinkel så tycker jag att det är en helt värdelös app.
Mm.
Den är verkligen det. Det finns så mycket liksom saker som inte är bra just via sådana appar där det hastigt visas saker som sen hastigt försvinner.
Just det, precis. Jag tänkte vi skulle förklara det för de som typ är i min ålder och inte hänger så mycket på Snapchat. Men det är alltså en app då där du tar en bild, skickar iväg den och den försvinner sen. Liksom. Ja,
man får säga det generellt. Det finns ju alltid specialfunktioner i alla appar. Så där. Men generellt så går det till så att liksom, du skickar snaps då, som är korta liksom, videosnuttar, eller man skickar bilder. Och så kan man ha chatta med varandra. Då. Men det generella är att det försvinner efter kort tid. Mm. Liksom. Man visar det och så försvinner saker ganska så fort. Liksom. Det är ju dels en problematik liksom, just när man blir utsatt för. Liksom, man får massa saker skickat till sig. Det är svårt att liksom, hinna med kanske och fatta vad var det en såg. Mm. Och sen så vill man ju då gärna från polisen att man kanske ska då dokumentera det här. Då.
Mm.
Men det är ju borta.
Just det.
Sen så kan man ju få fram sån där information på lite andra vägar då genom Snapchat som företag och sånt som polisen kan göra då. Men det är klart att det finns ju sådana tjänster som liksom är uppbyggda så att det ska liksom snabbvisas. Det finns ju krypteringsappar om man har så här Wickr exempelvis. Det liksom bygger på samma princip att liksom du skickar ett meddelande som är krypterat då, och sen så när motparten läser det då. Så försvinner det exempelvis. Eller du kan sätta en timer på hur länge meddelandet ska synas innan det försvinner. Alltså det finns många sådana där tekniska lösningar på många appar.
Mm.
Att det finns liksom någon grundsyfte i det. Att så här, det ska inte finnas kvar för alltid. Liksom.
Mm.
Sen vad baktanken är med det, den kan man utnyttja. Vem som helst kan utnyttja det. Mm.
Men jag tänker bara att det finns då utredare som utreder de här brotten dagligen som säger till sina kids liksom att ni ska inte ha till exempel Snapchat för det tycker inte jag är bra. Det kan ju ge en hint i alla fall. Om vad...
Nej, men alltså, det finns ju sånt. Sen så, som jag sa, det, man kan inte ta bort alla appar. Då blir det lite sådär att om man tar bort saker så funkar det generellt. Tar du bort grejer så hittar man nya vägar eller man kanske blir liksom utanför. Eller liksom du blir... Jag menar, dina kompisar på skolan, alla har det där.
Mm.
Ska du vara den enda som inte har det då?
Mm.
Det är också en fråga då.
Mm.
Och det är som sagt, det får du som förälder själv ta ställning till då. Men det finns ju appar liksom som så här, där vi tog Snapchat och nu känns det som att verkligen mosa dem. Liksom. Men, mm. men de är ju överrepresenterade.
Mm. Det är det ni ser.
Ja. Och liksom, men överlag så här, som förälder att man har koll på vad som liksom, det som sker på nätet. Alltså så, vad kollar mina unga på liksom.
Men hur kollar man det? Det är jäkligt svårt. De är inne på sitt rum och de sitter där och man kommer in så stänger de ner någon flik kanske. Eller ja, man får helt enkelt som förälder lära sig lite hur man kan titta i historik och sånt här också. Det.
Ja, alltså, dels kan man göra det. Det är många föräldrar som frågar så här, men liksom, ska jag liksom gå in varje kväll så här, efter ungen har gått och lagt sig och liksom kolla igenom hela mobilen och sådär. Ja, det säger jag väl nej till då kanske. För att alltså, allt handlar om i grunden att du ska bygga liksom, relation med dina barn. Liksom.
Mm.
Och den tar tid. Bygger du relationer över lång tid så är ju ändå förhoppningen att så här, när barnen väl utsätts för någonting att de faktiskt självmant berättar det då.
Mm.
För att man har en bra relation med sin vuxna. Liksom. Så att där tror jag väl kanske inte på att man ska spionera och sånt på det sättet.
Nej.
Men som sagt, alltså, så här, vanligt är liksom att ungar... hanterar ju sociala medier som flera timmar varje dag.
Mm.
I skolan, liksom utanför skolan. Alltså det är så man kommunicerar. Varför inte själv som vuxen vara där då? Varför inte själv liksom ha konton som man kan snacka med sina ungar? Varför själv inte förstå liksom vad går den här appen ut på? Vad är det som är så kul med den?
Mm.
För det är därför man har den. Ungarna har ju inte apparna för att de är liksom tråkiga eller att liksom man vill utsättas för brott utan du har ju det av någon positiv anledning oftast. Mm. Spelen är roliga och så vidare. Men sätt dig in i det då. Förstå så här, vad är det som är så himla kul med den här appen? Och då kanske man också har en förståelse sen då. Liksom, att, ah, men okej, det är då man kan se de här risksituationerna då. Okej, den här appen har då att man kan sända video live exempelvis.
Mm.
Ja, det är kanske en riskfaktor då. Eller den här appen eller spelet. Finns det möjlighet att skicka bilder och filmer mellan användare? det är en risk. Där skulle jag liksom, om man skulle säga någonting, men begränsa sig till appar och spel som kanske bara har chattar då, textchattar. Då kan du i alla fall inte utsättas för det här visuella direkt då.
Nej, jag fattar.
Men sen kan du fortfarande bli liksom utsatt för övergrepp, att man skriver hemska saker och så. Men det är på en annan nivå. Liksom.
Jag förstår.
Och där det ändå krävs ett extra steg, så vi snackar om att du behöver gå över till en annan plattform då, liksom, för att fortsätta det där då.
Kan man se, jag tänker på de målsägare som ni har då, de som blir utsatta för det här, kan man se, vad är det för typ, kan man se, är det bara total random, eller kan du se någon, något mönster av något slag, eller hur ser det ut där?
Alltså, det som vi ser är att det finns en viss överrepresentation om man liksom har det man kallar då så neuropsykiatriska diagnoser. Man är autismspektrat kanske. Man har lite, vad ska man säga, man har lite svårt att förstå liksom orsakssamband. Vad är det liksom som sker om man har lite sådana diagnoser som jag är inte jätte påläst på diagnoser, så att jag vill inte gå in på det minfältet liksom, och döma ut sådär och vad det, hur det yttrar sig och så vidare. Men just konsekvenstänk, att man inte liksom riktigt kanske förstår att den här personen jag pratar med, det kan ju faktiskt vara en vuxen man då. Utan man kanske i större grad tror då att det är den här personen som utger sig för att vara då. Så där har vi helt klart personer som har då exempelvis liksom Asperger spektrat, eller att man liksom har den här problematiken att man är överrepresenterad då, som målsägande då. Sen så var man kommer ifrån, för kanske så här, man ska prata delar av samhället liksom, olika liksom social klass och så vidare, så då finns det ingenting som egentligen pekar på så här, bara för att du liksom bor i ett hem där du kanske inte har det lika bra förspänt som några andra, att det skulle vara liksom överrepresenterat så. Då är det andra faktorer, att här, man har psykisk ohälsa, det kanske finns då en problematik annars i familjen, kanske finns drogmissbruk eller misshandelssituationer. Alltså det finns annat runt omkring som påverkar det. Men det kan ju ske liksom vart som i samhället. Det har ju liksom ingen så bindning till just det liksom socioekonomiska, om man säger.
Ja, jag förstår. Och hur kommer de här anmälningarna in till er? Vem är det oftast som anmäler? Hur kommer det här brottet just till er kännedom?
De allra flesta vi får, det är ju via då, alltså PKC, alltså polisens 114-14. Där kommer de allra flesta. Sen så får vi, och då kan det vara både liksom modiga barn som ringer in själva och säger att de har blivit utsatta, och får då liksom prata med en operatör och så tar man upp en anmälan. Eller så är det en vuxen som barnet har berättat för som ringer in då. Eller så kommer det via socialtjänsten, att de har en utredning på ett barn eller en familj, och så uppkommer det då misstankar om olika saker. Och då kan det komma in den vägen. Och sen givetvis att vi själva upptäcker då när vi liksom är i de här forumen på nätet, vi får olika tips som man jobbar vidare på, man har ett ärende i grunden som växer och växer och växer. Men det absolut vanligaste är ändå liksom via polisens växel.
Det här skulle man kunna prata om hur länge som helst. Det är väldigt spännande även om man blir upprörd. Jag har pratat med en kille innan, Peter, som jobbade med samma typ av ärenden då. Och där var det faktiskt en ungdom som kom till sin förälder och hade liksom faktiskt, ja, det började med att han blev upphämtad av en, blev skjutsad av en kille i en SL-bil. Och den här personen då som jobbade då där ställde ganska mycket konstiga frågor, just så här, har du legat med en snubbe någon gång och lite sånt här. Och han åkte hem och berättade det här, och det ledde i sin tur till ett väldigt liksom intressant ärende. Ni som inte har lyssnat på det ärendet borde göra det. Det var väldigt intressant. Men vad har du för minne ur din liksom polisiära karriär som poppar upp om jag frågar dig?
Mm. Alltså det är så här, jag funderade på det här innan. Alltså det är nästan så det går ihop. Alltså.
Mm.
För det är väldigt likartade ärenden i slutet. Alltså så här, det är grova övergrepp, det är våldtäkter och sådär. Men jag vet liksom ett ärende som så här, jag kommer ihåg liksom av många olika anledningar egentligen. Och det var att vi hade spårat en person online då till lite olika plattformar där han var ganska öppen, så här, bilder på sig själv och tog kontakt med barn och var ganska så här arrogant i att men ingen kan ta mig liksom. Lite det mindsetet då fick jag ändå någon form av upplevelse om då.
Var det någon som hade liksom uppmärksammat hans
sätt att bete sig? Inte från oss från början, utan det här var ju liksom anmälningar som kom in då liksom. Men sen så spinner vi vidare på det där och så spårar upp honom och så här. Så ledde ju det liksom till att vi åker ju alltid ut och spanar lite, förekar lite inför tillslag och sådär. Och då bodde han där ett bostadsområde och när han var på väg till jobbet då på morgonen så slog vi till då.
Och vilken anledning slog ni till då?
I det fallet var det ju för att så här, men då har vi lite, när vi gör husrannsakan så är det nästan alltid, ja, vi får säga alltid, men det finns vissa undantagsfall, så har vi en åklagare som leder förundersökningen liksom.
Mm.
Så de har beslutat på förhand att men vi har så pass mycket på den här personen så att det är inga problem att slå till nu, och vi ska liksom slå till för att liksom säkra digital bevisning och gripa den här personen liksom, för att säkra utredningen då. Och i de här fallen så hade man ju lite utredningsmaterial innan, för vi brukar alltid komma så långt att vi brukar ändå hitta det här dokumenterade övergreppen mot barn och lite vad de har gjort innan. Så att ja, nu är det en diskussion i sig, men så här, när man pratar om olika misstankegrader och skäl är misstänkt och sannolika skäl och sådär, så vi har ganska mycket på de här personerna innan vi väl slår till. Det är liksom inte så här en chansning på är det den här personen som...
Det är inte bara att ha luktat lite hasch i brevlådan.
Nej, precis. Som man jobbar med narkotika. Det har man själv kört när man kör narkotika, att det luktar lite hasch i trappuppgången. Liksom. Men så är det att jag menar, vi har IP-spårningar. Vi har liksom kanske bilder, filmer, vad personen har sagt och gjort. Alltså vi har...
Då känns det som att ni i alla fall har passerat skäligen misstänkt.
Ja, men liksom, det vill jag nog också hävda många gånger. Mm. Och då... Det som är skönt med det, så här, det är att liksom personer kan man ha en liten annan approach på det. Så här, att liksom, det första kommer så här, det var inte jag. Ja, det kan vi väl diskutera då. Men det finns mycket som talar för att det är mer än vanligt. Liksom. Men i det här fallet, nej, men då plockar vi den här personen då. Fångar in honom precis när han ska sätta sig i bilen och på väg till... till sitt jobb.
Vad var det för ålder ungefär på den här?
Han var väl i... ska hänga ut folk, men 50 plus.
Ja, 50 plus.
Mm. 50 plus. Ändå inte vanligheten om man vill komma in på det sen, utan vanliga är faktiskt att man är mycket yngre.
Mm.
Men i det här fallet så var han liksom, eller han kanske till och med var närmare 60, den här gubben. Och han förs in till polisstationen och så är det en del av patrullerna som är kvar då. Där vi ska söka igenom hans bostad då. Och han har ju ganska mycket grejer liksom. Det är datorer, det är kameror, kamerastativ. Det är under hela sängen är ju full med... Alltså det måste varit flera hundra liksom DVD-skivor. Och liksom massa hårddiskar som är gömda liksom lite sådär mystiskt. Och sånt där. Och det är ju alltid liksom så här lite... Man hajar till lite så. Varför gömmer man liksom en hårddisk så här bakom massa prylar och så? Och det visade sig att det var ju extremt grovt övergreppsmaterial som den här farbrorn hade hemma då.
Men ändå varit suttit varit lite mopsig då? Liksom.
Ja, lite så. Och sen så han har ju sin fru hemma då när vi gör tillslaget då. sin fru och hund var hemma. Och hon var ju helt oförstående givetvis. Men det blev en diskussion i sig då får man ju dels förklara för frugan så här att ja, han kommer nog kanske inte komma tillbaka på ett tag. Sen så liksom vi droppar ju aldrig så här vad
exakt,
han är misstänkt liksom. För liksom det är det över 18 år så gör vi inte det liksom och vårdnadshavare och sådär. Så där var hans fru. Det får de lösa bäst de vill lite så. Vi får inte.
Nej.
Liksom. Det är för den misstänktes liksom rättigheter då. Men extremt grovt material. Och det tog ju sig lilla tid att rota igenom det där. Det var ju mycket, mycket pill liksom. Och det är vanligt återkommande. Alltså man har just det här att man har tappat fotfästet lite.
Mm.
Alltså där många går in liksom i en period av liksom lite samlartänk. Liksom. Att man sitter och pular med sina bilder och man sitter och samlar på sig. Och du har liksom flera datorer, flera hårddiskar och så växer det där. Liksom. För att man
är både så här pedofil och hoarder.
Ja, men alltså det liksom så här. Jag kommer inte på ett fall där vi har träffat någon som är pedofil som har en bild. Liksom.
Nej.
Det finns inte. Utan, eller, klart det säkert finns, men vi har inte träffat på dem. Utan det är ju extrema massor. Alltså, det kan ju vara tusentals, det kan ju vara miljontals bilder och filmer.
Hur mycket, alltså, när ni går igenom, då går ni igenom rubb och stubb. Alltså, ja. Måste det ta veckor?
Det tar, vi som tur är, vi går igenom bara en liten del då, för att liksom säkra upp viss brottslighet då är liksom så här, hittar vi då dokumenterade övergrepp då på barn eller det som slentrianmässigt kallar barnporr då liksom hittar vi det, ja men då nöjer vi oss liksom, så jag behöver inte hitta 300 barnporrbilder utan det räcker att jag hittar ett par stycken så räcker det liksom. Och likväl det andra, så jag behöver inte hitta massor med videosar på våldtäkt mot barn utan
men det måste väl ändå bli grövre om jag har väl sett man har 5 bilder eller man har, som du säger, flera tusen.
Det, ja, generellt så är det ju så. Att givetvis har du mer så kan man väl säga att det blir grövre. Sen behöver det inte vara så.
Mm-hmm.
Du kan åka på grovt barnpornografibrott med en lägre andel bilder. Men just innehållet är extremt
grovt.
Så att det där är en liten avvägning då. Men man får väl säga så här, ja, har du flera hundratusen bilder så ser jag det som svårt att det inte skulle bli grovt barnpornografibrott. Då.
Vad hände med den här misstänkte? Ja, han blev ju anhållen häktad.
Ja, han blev ju frihetsberövad sen och sen så fick han ju fängelse. Jag kom faktiskt inte ihåg hur länge han fick.
Nej.
Men ja, jag vet inte hur man ska se på det, men han hade ju, vi brukar faktiskt prata om det ärendet, det blir återkommande sådär.
Mm. Varför blir det?
Ja, men det har lite att göra med så här att dels så det var extremt grovt material.
Mm.
Personer som jobbade liksom i andra enheter kopplat till liksom i de här fallen liksom kan vara IT-forensiker eller andra som biträder då. Där fanns det personer som sjukskrev sig.
Mm.
För att de har exponerats för det här materialet.
Mm.
Och då vill jag ändå hävda att det är ändå personer som har varit med ett tag. Eller liksom,
har sett saker,
ja,
liksom.
Och då, om en sån person mår så himla dåligt så kan det vara ett tecken på att det där var riktigt grovt. Sen i det här fallet då, så hade han ju både en hund och stora karpar. Jag tror han hade någon fågel också. Alla de dog ju sen. Ja, vi hade lämnat för att det blev så här med att han åkte in då på kåken så hans fru var, hon tog inte hand om de här grejerna. Det var han som styrde hela så här. Hon hade ingen alls förståelse. Han hade hand om all teknik i hemmet. Hon var ganska så utelämnad. Så det var ju nästan en, ja, det blev ju tragiskt i sig då mot den här kvinnan då som är helt oskyldig men hon. Ja, det blir lite kämpigt för henne alltså, för man tar ju datorer, man tar ju rubb och stubb liksom, och du vet, betala räkningar och
Det låter som att de har levt nästan separata liv då,
ja liksom. Fast ändå i samma hushåll liksom. Han var nog mycket inne på sitt rum och pulade med bilder och filmer och begå övergrepp mot barn. Och hon var ute i trädgården kanske eller kolla på tv och liksom hade då ingen. Och jag tror faktiskt i det fallet att hon inte, att hon hade någon koll på vad han höll på med. Jag tror faktiskt det, att hon hade inte det. Utan han var ändå ganska så liksom duktig på att dölja sig, om man säger.
Nu sa du att du kommer inte ihåg exakt vad straffet var. Det är inte kanske det viktiga. Men ändå tycker jag att det är viktigt. För jag vill veta hur... Jag kommer ihåg när jag jobbade med narkotikabrott. Jag tänkte så här, men fick jag ändå... På min tid ska jag säga. Jag vet att det ändras lite grann med straffsatser gällande vad som är grovt narkotikabrott och sådär.
Mm.
Men vad känner du som jobbar med de här ärendena som ju är oerhört viktiga och när man pratar om övergrepp mot liksom människor som fortfarande inte är fullt utvecklade och det kommer ju och kanske drabbar dem i deras fortsatta liv och sådär. Hur ser du på straffen och hur som utmäts? Hur ser liksom praxis ut där? Tycker du att de är för höga eller för låga? Eller?
Ja, alltså så här, vad ska man säga? Så här, nu blir jag väldigt... Varför blir jag ändå politiskt då? Fast jag sa att vi inte skulle bli det. Men det blir ju så att ja, generellt så har vi ju faktiskt inte... Vi har inte låga straff i Sverige.
Nej.
Straffskalorna är ganska så representativa för brotten ändå. Det tycker jag nog.
Mm.
Problematiken ligger att man inte dömer den övre delen av straffskalan.
Nej.
Utan man har ju valt angreppssättet att man dömer nerifrån och upp. Liksom.
Mm.
Och så har vi, liksom, har vi den här våldtäkt mot barn ärende exempelvis. Alltså, men då är det lägst 2 års fängelse. Då. Ja, men då liksom...
Vad är max då?
Jag tror det är 6 år.
Har du varit med om att någon har fått 6 år?
Ja, det har jag varit med om. Mm. Men sen så finns det olika grader också. Så kunde jag ha liksom grov våldtäkt mot barn. Mm. Och liksom då sticker det upp liksom 4 år uppåt. Liksom så där. Men generellt så blir det liksom så här. Man börjar liksom från lägre straffskaledelen. Liksom, och jobbar sig uppåt. Och det är så som all praxis ser ut för liksom alla brott.
Mm.
Att man börjar liksom nerifrån upp. Och det där... tycker jag ju personen är lite fel.
Mm.
Jag tycker det. Sen så kan man komma in i diskussionen då liksom så här, om längre straff påverkar liksom återfallsrisken i brott och sådär. Liksom...
Fan, jag skiter i de här förövarna. Mm. Jag ska vara helt ärlig. Så skiter jag ett stort stycke i det. Jag vill att han ska sitta i fängelse så länge som möjligt. För jag vill inte att det ska finnas risk att de ska få återfall. Sitt inne på kåken. Mm.
Alltså de tankar, jag har ju dem också, jag är inte en robot.
Mm.
Så är det.
Mm.
Men så här, jag försöker själv lite så här, påverka det där också politiskt faktiskt.
Mm.
Just för att se möjligheterna till att så här, en brottsförebyggande grej i det som vi precis snackade om. Det är ju så här, alltså sitter du inne så kan du inte begå övergrepp.
Nej.
Det är ju ganska, ja, det är hård fakta.
Om du inte har en dator då.
Om du inte har en dator då. Men det vill säga att du sitter på en sluten anstalt och du har restriktioner och du har inte tillgång till mobil, datorer och så vidare. Mm. Då är det klart att då kan du inte begå övergrepp mot barn liksom på utsidan. Det är ju extremt svårt.
Mm.
Så i den meningen är långa fängelsestraff förebyggande.
Mm.
Sen som man ser då på det vidare så här, just det här alltså återfallsrisken i brott om du sitter ett långt fängelsestraff kontra ett kortare fängelsestraff så är det ju snarare så att det tenderar att du har en högre återfallsrisk om du sitter längre för att du har varit exkluderad så pass länge och liksom, kanske knutit kontakter på kåken.
Just det.
Du känner dig utanför, du kommer tillbaka till samhället som är helt förändrat från när du åkte in.
Mm.
Så att det här liksom, utanförskapet är ju en jätteriskfaktor för att återfalla i brott. Då.
Mm.
Så att liksom så här, långa straff, ja, det beror lite på. Alltså. Beroende på vad man vill uppnå. Liksom.
Mm.
Nu frustrar du liksom. Sådär.
Men, det är ju såklart inte helt enkelt.
Nej, det är inte enkelt. Och liksom såhär, just när man snackar om det här. Jag menar såhär, om mina barn skulle utsättas för en sån här person.
Mm.
Jag skulle ju vilja liksom att personen satt inne för all framtid.
Mm,
så är det ju.
Mm.
Men om man försöker liksom som roll som polis då. Att liksom försöka höja sig över den här. För det finns diskussioner som kan bli ganska så smutsiga.
Mm.
Även jag har haft diskussioner med många liksom så här, men jag ska döda den jäveln, ska bränna dem på bål, de ska halshuggas, de ska så här. Absolut, så får man lov att tycka och liksom så här, vad folk har för åsikter i den frågan, personliga åsikter, det lägger jag mig inte i.
Nej.
Utan det är en egen uppfattning du har och den får du ha likväl som jag får ha min uppfattning.
Mm.
Men om jag ska vara produktiv så leder inte en sån argumentation någon större framgång.
Nej.
Det gör den inte. Och speciellt när vi har extremt många personer idag som faller in under det här spektrat att begå de här brotten mot barn.
Mm.
Om vi ska ta siffror så har vi mellan 3-5% av liksom svensk befolkning som har då det man kallar sig sexuella tennismönster mot barn.
Mm.
Och överslagsräknar vi bara fort på det så är det 300-500 000 individer varvid de flesta är män.
Wow, det är så pass mycket. Oh, wow.
Och då har du liksom så här, om du börjar liksom hantera den siffran lite. Om vi tar det i det nedre spannet, om vi tar 300 000 då. Som studierna visar då ändå till mellan 3-5% om man utgår för. Det är en norsk studie bland annat, men den är man kan applicera den på nordiska länder. Så har du 300 000 då potentiella gärningsmän. Ska vi döda alla dem? Det är inte rimligt. För att de personerna kanske har... Eller de har...
Det är inte så lagligt heller.
Nej, det är inte så lagligt. Och så, liksom, det skulle inte funka. Liksom. Men de här personerna, det är liksom förhållandevis vanliga personer. De har jobb i lika stor utsträckning som andra. De har... De har utbildning i lika stor utsträckning som andra, högre utbildning i lika stor utsträckning som andra, men i de fallen så har de mer sällan jobb, så om man uttrycker mig så. Som utbildar sig, men kanske inte lika stor andel som arbetar. De har familjer i lika stor utsträckning, barn i lika stor utsträckning, men de kanske inte träffar sina barn i lika stor utsträckning. Så det är vanliga...
Men risken att bli ertappad personer, tänker jag, borde vara någonting som i alla fall skulle... Och då kanske inte bara av polisen, utan ja, jag nämnde det där programmet eller vad som helst.
Mm.
Det tänker jag. Vi ska prata mer lite om det här också i Patreon-avsnitt också.
Ja.
Jag tänkte att jag skulle fråga lite hur det är att prata med barnen och hur föräldrarna reagerar och sådär också.
Ja.
Men jag ska avsluta det här avsnittet som jag brukar göra och fråga om... dina referenser när det kommer till polisfilmer.
Mm.
Hur ser det ut där?
Jo, alltså... Jag, som många andra poliser faktiskt som jag har kontakt med, så här, jag har ändå en senaste serie som är positivt överraskad på. Den går ju på SVT Tunna blå linjen.
Mm.
Jag tycker faktiskt att den speglar ganska bra så här, i alla fall min tid som jag, nu var jag ändå massa år på utryckning exempelvis.
Mm.
Så men just det här alldagliga, hur du möter liksom missbrukare och liksom hur du blir bemött och blir bespottad, det är liksom inte en dans på rosor att du ska glida runt och käka glass liksom. Det är inte verkligheten.
Nej.
Utan du möter liksom, du möter den här verkligheten som många andra inte gör liksom. Jag tycker att den serien speglar faktiskt polisyrket ganska bra jämfört med andra då.
Mm.
Ta typ Beck eller liksom, Gunvald Larsson, det är kanske lite så här.
Ja, vi har sagt att vi ska börja kolla på Tunna blå linjen, men vi är ju inne i ett suits race här.
Ja, hemma. Suits är bra.
Ja.
Jag har sett alla de avsnitten. Det är fantastiskt.
Så det är mycket Harvey Specter här just nu, men jag har förstått att den här Tunna blå linjen är väldigt intressant också, som du säger, visar polisyrket från en ganska liksom verklig bild av yrket. Jag tar den som ett tips, för jag har inte sett den.
Nej, men jag tycker det. Jag har liksom sett alla avsnitten hittills, så den finns ju på SVT Play och sånt där.
Mm.
Men jag tycker att den är bra. Och just det här att jag vet att jag har pratat med en hel del, jag har nu en kontakt med en hel del polisstudenter och polisaspiranter som är så, men är det sådär liksom? Ja, men alltså om något så träffar den kanske ganska nära i alla fall. Mm. Om vi så att säga, ska jämföra med Beck eller så här, Johan Falk eller liksom sån här grejer. Ja, men nej, det är lite mycket action kanske.
Ja. Så, det vill man ju ha ibland också.
Man vill ha det ibland också, och det har man ju ibland också, givetvis. Men jag tycker att den här serien, nej, men den speglar ganska bra faktiskt.
Ja. Grymt. Ja, men då avslutar vi det här avsnittet med dig, Patrik, med det här tipset. SVT, tunna blå linjen.
Ja.
Stort tack för att du var gäst i Snutsnack.
Tack själv.
Stort tack, du har lyssnat på Snutsnack. Det här avsnittet är över. Tacka Patrik för väldigt intressant information. Hitta oss på Facebook, du hittar oss på Instagram. Vill du bli Patreon så gå in på www.patreon.com/snutsnack om du vill stötta podden. Annars hörs vi nästa vecka. Ha det fint fram till dess. Hej då!